CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
God morgon, varmt välkomna till Börsmorgon. Det är löningstorsdag och en diger rapportflod.
Så är Stockholmsbörsen ser ut att öppna runt nollan, något högre än de europeiska terminerna som är ner runt 0,2% här på morgonen.
Med oss fortsatt ni tittare såklart och också DIs Ulf Pettersson. Du har fått prata mycket denna morgon, så att nu får du vila en kort stund, för vi har också med oss AstraZenecas vd. Om vi börjar med att titta på siffrorna så är första kvartalet klart bättre än väntat. Omsättningen var bättre, resultat per aktie $2.06 högre än väntade 1,93, och så upprepar man helårsprognoserna för året. Nu har vi med oss bolagets vd Pascal Soriot. Welcome to the show, sir. Adjusted earnings per share was better than expected, and last quarter the market was not impressed, so my question is, are you satisfied with how this year has started?
Yeah, good morning. We had a very great start of the year. Actually, the company revenue grew by 19% to $12.7 billion. And the exciting part is every franchise grew very strongly. Oncology reached $5 billion in the quarter, growing 26%. Cardiovascular metabolism grew, respiratory immunology grew, rare disease grew by 16%. Essentially, we had $5 billion in the quarter in oncology, $5 billion in the quarter in what we call biopharmaceuticals, and $2 billion in rare disease. So very, very strong start of the year, and we are all very satisfied.
And here you elaborated a little bit about the mix of your alt, but last quarter, I know that you over-delivered on the top line, but missed out on important and growing cancer drugs such as Tagrisso, Calquence, and Imfinzi. Do you believe that is in the past now?
It is in the past, absolutely. And in fact, the couple of misses in the fourth quarter last year were simply quarterly differences, quarterly variations, and they were very small. The trend supporting all our products, those trends are very, very strong. For Tagrisso, grew 15% in the quarter. Imfinzi is growing. All our oncology products are growing very nicely. So we are very satisfied, and the company is doing very well. Our earnings per share grew by 13%. And we actually showed what the investors call leverage, meaning that our expenses grew more slowly than our revenue. So we are very much on track in Q1, and we believe we can continue to be a strong growth company until 2030 and beyond.
Deliver this quarter, still you stand by your previous guidance for the year. How come?
Well, we stand behind the quarter, the guidance, because the quarter is, the year is very young, the year is very early. We have only achieved one quarter. So our results are very good. And of course, people might think we should upgrade our guidance, but it's too early to do this. There are still uncertainties that will affect the rest of the year. We don't know what VBP in China, how it will affect our products there, particularly Farxiga. We don't know whether some of the very strong trend we see with Farxiga and Symbicort in the US will continue. So we decided it's too early to change our guidance, and we kept it as we communicated earlier in the year.
And I know you don't want to give more guidance, but I'm also interested in what happens after 2025. Can you give a little bit more guidance than...
Yes, absolutely. Yes, we actually said earlier that we would grow by low double digit until 2025. And between 25 and 2030, we said we would deliver an industry-leading growth, which of course everybody would like to understand better what that means. And so we are organizing an investor day in May to help people understand our progress, what our pipeline looks like, and why we believe we can deliver strong growth between 25 and 30. But we also want to show that we can grow beyond 2030 at a very strong clip.
So we will get a percentage here later in May?
It's too early to tell you this. You probably will have to wait until May. But certainly we will actually give people pointers as to why we think we can grow, what are the products that are going to drive our growth, and where the investment community is underestimating some of our products.
Yeah, hi. You will have arranged a Capital Market Day in May. What do will you highlight?
We will highlight our strategy. We will highlight the progress of our pipeline. We will highlight the products that are going to drive our growth between now and 2030. And importantly, as I said, we will help investors identify where potentially some of our products are underestimated and why we believe some analysts in the marketplace are underestimating our growth to 2030. We believe we can actually be a strong growth company between now and 2030 and beyond. We're always working on what we call the day today, tomorrow, and the day after. The day after is post 2030. We've been building capabilities around cell therapy, gene therapy, antibody drug conjugates, radio conjugates, so that those technologies will keep us growing post 2030.
I also wanted to ask you about, I read some concerns about the long-term diversification of your treatments. So what do you say to those who are a bit concerned?
We are actually very focused. Our strategy is focused on oncology. As I said, oncology was $5 billion in the quarter. Biopharmaceuticals, which is essentially cardiovascular metabolism and respiratory immunology. And finally, rare diseases. So we believe we are very focused on those pillars. But of course, we are a fast-growing company, so we have a large pipeline. And we organize, again, this Investor Day in May so people can understand the pipeline and the variety of products we have that will drive our growth. It can sometimes, I will admit, be overwhelming for investors because we have so many products, so many projects. But we believe this makes the strength of our company. We are not depending on one, two, or three products. We have a very broad pipeline that covers many needs, and we have a broad geographical footprint. We want to explain all of this and show why we can be a very strong growth company.
And last but not least, I wanted to ask you of your thoughts about the EU. What do you think is needed to be able to keep up the competition with both the US and with China? Do you see a risk that a new regulatory framework from the European Commission rather could drive companies away from Europe?
Absolutely. I mean, historically in our industry, the US has been a very strong innovation geography. In the last few years, we've seen China emerge extremely rapidly. And so today, what is happening is that innovation comes mostly out of the US and China more and more, and Europe needs to remain competitive. And for this, we really need to have a strong data protection IP environment in Europe. And some of the ideas that have been discussed at the European level actually are not of a nature to attract investment in Europe. So hopefully the outcome of those discussions is still setting up a very strong data protection, IP, intellectual protection environment in Europe, so more investment can take place.
Thank you so much, Pascal Soriot, for joining us this morning. Och vi fortsätter i samma bransch och går till specialistläkemedelsbolaget Sobi som visar även de starka siffror för första kvartalet. Både omsättning och resultat landar högre än vad man hade räknat med. Justerat EBITDA Resultat, ursäkta mig, uppgick till knappt 2,2 miljarder och den justerade EBITDA-marginalen blev 37%. Welcome to the show, Guido Oelkers. What's behind this revenue increase?
Yeah, no, we were very, very blessed. You know, it was 20% growth on a total basis at constant currency, primarily driven 140% of from our new portfolio that is in an early stage of the commercialization process. So that's basically this is really driving what makes Sobi today, and it basically paves the way for what was really Sobi tomorrow. It's coupled with 12% earning growth, and quite gratified, and we were able to overcompensate contraction of our RSE franchise, primarily driven by synergies, but we still staying optimistic for the rest of the year.
At the same time, I'm noticing that your adjusted EBITDA margin was 37% this quarter. That's actually a decrease. How come?
It's an increase versus last year in absolute terms, but it's a decrease on a percentage basis. That's correct. And this is driven by the fact that this part of the year, we are very much dependent on the RSV profits. And as we had 880 million less sales of synergies in that quarter, basically this is the reason. But you know, when you think about the RSV season, for the season we had around 3 billion, when synergies sales to Beyfortus royalties, and we stay optimistic, obviously, for the outlook of this RSV franchise. So look at this more as a temporary situation.
And I know last quarter the market was disappointed with your costs. I was wondering how it has developed in Q1 and also what you see in the coming year.
Yeah, I think with the costs, they are a reflection of our activity level. I mean, 20% growth means that you invest into your launch medicines and obviously in our pipeline. And I was very gratified, for instance, that we got fast track designation for SEL212. And that also our other portfolio products are on track. Let's say this is phase three for C3G, IC-MPGN, PGN. When you think about the IPA, Nasoctococ alpha approval, and also the secondary HLH for Gamifant. So, you know, company is on full steam. And that's a reflection of our costs, which is, I think, also in line with expectations.
Last but not least, I wanted to ask you about CTI Biopharma. That did not perform as expected in Q4. What has been done since?
Yeah, I mean, we had to obviously integrate the company CTI. This was not completely pain-free. It took us some time to bring the teams together and bring up the right frequency. We obviously also took us a while to get the NCCN guidelines broadened in December. So we are now in the and be on equal terms, at least as far as guidelines are concerned, with the momelotinib from GSK. This takes a bit of time, but we are convinced that we have the best product backed by data. And now it's time for us to convince the market and the community that this is the case. But we got very encouraging signals in the second part already of Q1. And this makes us confident also in conjunction with the latest market research that we have performed. Sometimes good things take some time. I mean, you look at Aspaveli, that has become extremely material now for us in the first quarter. I'm not too worried that we will make sure that this is also a good investment for shareholders.
Thank you, Guido Oelkers, for joining the show today. Ja, det blev ju ett läkemedelsbolagsfokus här i starten av Börsmorgon. Uffe, hur går dina tankar?
Bägge bolagen slår förväntningarna. Sobi har inte gått så bra in i rapportperioden och kan stiga på den, medan AstraZeneca får vi se, för den har kommit med en svag Q4, var ner då, men sen har aktien gått faktiskt 20% sen dess, så jag tycker inte det slår förväntningarna, men jag tycker inte det liksom, jag tror inte det räcker för att liksom höja kursen efter att den har gått så bra, så det är väl, skulle man gissa på någon vinnare här av de där två, så tror jag Sobi kommer gå bäst på börsen. Mm.
Och det är ju jättemånga rapporter som har kommit den här morgonen. Det är ungefär en dryg minut kvar till börsöppning. Ska vi hinna prata lite Swedbank? Det är många bolag. Vad blir viktigast inför?
Swedbank blir ju intressant att se hur de levererar här. Det ska bli intressant att se. Ja, det är så länge sedan i morse. Men Pandox kommer in ganska lågt, ser ut att öppna upp neråt. New Wave kommer väl bli en av förlorarna, antar jag. Men som det ser ut nu så kommer faktiskt Swedbank stiga någon procent. Men det är ju en minut kvar, så det kan ju ändra mycket.
Mm. Och var ju väldigt pressad igår.
Väldigt pressad, för ner 5% igår. Och den var ju inte alltså räntenettot. Men det var ju inte, överraskningen kom ju med Handelsbankens rapport. Och sen så är Swedbanks kostnaderna är ju ändå okej där vad jag kan se. Och avkastning på eget kapital är ju liksom, det är ett ganska viktigt mått. Där ligger man ju fortfarande över sina 15% och man är uppe på 17% i rörelse eller i avkastning på eget kapital. Mm.
Och vi kommer faktiskt att gå lite senare till börsöppning just för att vi har så många intervjuer som står på tur, Madeleine.
Ja, det stämmer, för nu ska vi gå över till skogsbolaget Stora Enso som rapporterar en omsättning på drygt 2,2 miljarder euro. Det innebär ett tapp på 20% jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelsemarginalen landar däremot på 7,2%, vilket är betydligt högre än förväntningarna som låg på 4,1%. Och samtidigt så flaggar vd Hans Solström för ett svagare andra kvartal. Och med oss nu har vi med the man himself, Hans. God morgon.
Ja, god morgon, Madeleine.
Ja. Jag tänker vi börjar med dagens siffror här. Alltså det är ett försäljningsras men ett stort marginallyft. Vad beror det här på?
Jo, det stämmer ju att vår omsättning sjönk med 20% jämfört med första kvartalet i fjol. Men vi ska komma ihåg att ungefär hälften av det här försäljningsminskningen så kom från strukturella förändringar. För vi stängde ju en hel del olönsamma fabriker i fjol. Så att, och den andra hälften av det här resultatförsvagningen så kom från lägre priser. Men att det här vårt resultat, fastän det är en tredjedel ner från året innan, så är det ju tre gånger bättre än fjärde kvartal i fjol. Och det är ett svagt resultat fortsättningsvis, men det är ett steg i rätt riktning.
Mm. Som jag var inne på så flaggade du också för ett lite svagare kvartal det kommande kvartalet här nu. Vad beror det på?
Ja, det är ju, marknaden är ju fortsättningsvis relativt svag, fastän vi ser vissa tecken på en gradvis återhämtning. Vi har i andra kvartalet stora underhållsstopp på fyra stora fabriker, vilket kommer att tynga resultatet i andra kvartalet. Och sen har vi ju förstås virkes- och vedpriserna både i Finland och Sverige som har stigit och har fortsatt att stiga. Så att det tynger också vårt resultat. Men vi jobbar starkt på lönsamhetsförbättrande åtgärder.
Mm. Jag återkommer till dem, men jag tänkte att vi skulle djupdyka lite i det här, den efterfrågan du pratar om. Finns det skillnader i vissa segment som du kan utveckla?
Jo, vi ser en återhämtning, förstås fortsatt återhämtning på massasidan. Massapriserna har ju fortsatt att stiga, och så ser vi också en återhämtning på kartongsidan, det vill säga i fjol så såg vi en stark lageravveckling som nu har kommit till ända. Så att på det sättet så har marknaden stabiliserats och också så ser vi inom kartong efterfrågan en viss återhämtning. Sen på den mekaniska skogsindustrisidan då det gäller våra tre byggmaterial, så där ligger ju byggnation fortsättningsvis väldigt lågt och där så kommer det nog att ta en längre tid att få se den här marknadsåterhämtningen.
Mm. Jag tänkte bara höra lite, ni har ju många personalrelaterade frågor i kvartalet, både med finsk strejk och varsel. Rent finansiellt då, hur påverkar det här er?
Jo, alltså då det gäller den här fyra veckor långa politiska strejken i Finland så tyngde det vårt rörelseresultat med uppskattningsvis 25 miljoner euro i första kvartalet, och det kommer att spilla över också i delvis i andra kvartalet, fastän vi räknar med att inverkan på andra kvartalets resultat är mindre än i första kvartalet. Och sen har vi ju då ett besparingsprogram som kan betyda uppsägningar av 1000 personer i bolaget globalt sett.
Intressant. I förra kvartalet så sa du att du förväntade en vinstökning från fjolåret. Är du fortfarande säker på det?
Det är så som vi säger, ja. Vi tror att vi kommer att kunna förbättra vårt resultat i år jämfört med fjolåret. Och vi jobbar på absolut de rätta sakerna. Vi jobbar på lönsamhetsförbättrande åtgärder och vi jobbar på att förbättra vårt kassaflöde. Och vi har faktiskt nu i detta kvartalet meddelat att det här fasta kostnaders inbesparingsprogram, att målsättningen har ökat från 80 miljoner euro inbesparingar till 120 miljoner euro inbesparingar.
Och apropå kassaflöde och förlängningen nettoskulden här så är ju den är uppe på 4 gånger EBITDA nu, eller 4 gånger, och det är ju högt. Ska man vara oroad eller kommer vinstökningen göra att den där relationen kommer ner till en liksom betryggande nivå?
Ja, vi investerar ju mer än någonsin tidigare. I fjol investerade vi över 1 miljard euro. Det här året investerar vi också 1 miljard euro. Det är mer än den här normala 600-800 miljoner euro per år. De här investeringarna tar oss i absolut rätt riktning. Den förstärker vår tillväxt inom strategiskt växande områden. Så att kortsiktigt så är de här stora investeringarna en belastning, men långsiktigt i linje med en växande hållbarhetstrend och vår målsättning att växa inom hållbara förnybara förpackningar.
Ja, jag har en sista fråga till dig, Hans. Vi har i varje rapportsäsong ett tema här i Börsmorgon och nu gäller det stundande EU-valet. Jag tänkte höra med dig om du har några tankar kring vad som är avgörande för EU och liksom för att klara och bevara sin konkurrenskraft gentemot USA och Kina.
Ja, på Stora In så välkomnar vi ju mycket det här EUs Green Deal, alltså den gröna given. Och jag har ju också träffat bland annat Ursula von der Leyen och flera kommissionärer här under de senaste månaderna. Och jag tycker det är väldigt starkt fokus nu på att förbättra konkurrenskraften samtidigt inom EU samtidigt och också skapa ny hållbar affärsverksamhet samtidigt som man fokuserar på en hållbarare och miljövänligare omgivning, det vill säga att minska på koldioxidutsläppen och gå mot klimatneutralitet och koldioxidutsläppsneutralitet. Så att vi välkomnar mycket de här EUs klimatmålsättningar och vårt bolag Stora Enso en del av lösningen här. Alla våra produkter är förnybara och vi är en del av klimatlösningen.
Det låter bra. Jag får tacka dig, Hans, för att du var med oss i programmet. Och nu är det hög tid för oss att släppa in Sofie i programmet och se hur börsen har öppnat.
Ja, Stockholmsbörsen har öppnat lite under nollan och backar ungefär 0,3%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi hur AstraZeneca stiger och är upp 6% på sin rapport som var över förväntan. Tittar vi vidare så ser vi att även Swedbank är upp och stiger 2%. De rapporterade ju i linje med förväntningarna men räntenettot var lägre än väntat. Går vi vidare så ser vi att även Essity är upp omkring 1%. Hygienkoncernen rapporterade högre resultat och marginal än väntat. I botten av storbolagslistan hittar vi däremot Telia som backar 7% på sin rapport som kom i linje med förväntningarna, men de backar alltså och ligger i botten av storbolagslistan. Stora Enso såg ett resultat ras men lindrigare än väntat och aktien rör sig i sidled. Axfood backar omkring 2%. Deras resultat var något högre än förväntningarna. Men nettoomsättningen som var 1 miljard högre än i fjol var något lägre än väntat. Och sjunkande vinst och sämre lönsamhet för industrigruppen Indutrade som backar 8,5%. Åt andra hållet rör sig Sobi som hade ett starkt kvartal över förväntan med en tillväxt på 20%. Och den aktien är upp 5,5%. Lika mycket stiger AAK som de rapporterade över förväntan. Och affärssystemsbolaget Fortnox ökade omsättningen och resultatet, men aktien den backar 2% så här 8 minuter in i handelsdagen. Hotellfastighetsbolaget Pandox hade svagare resultat än väntat och aktien tappar 5,5%. Och på tal om fastigheter så tappar även fastighetsbolaget Fabg 3,4%. De minskade förvaltningsresultatet i årstakt, men rapporten var något starkare än väntat. Men i kort, Stockholmsbörsen den backar och är ner 0,3%.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Stort tack för det, Sofia. Vi har ju haft lite tekniska problem här under morgonen om ni tycker att saker kanske inte ligger på exakt rätt plats. Men rätt plats, det står du på, Uffe. Vad säger du? Om vi pratar lite om de här rapportreaktionerna. Telia faller ganska kraftigt på sin rapport.
Ner 6,5%. Lite mer pratade vi i rapportmorgon om att den nog skulle få en svag mottagande, men kanske ett par 3% mer än väntat. Det var ju liksom lite svagt på alla punkter egentligen. Kassaflöde, rörelseresultat, omsättning. Men behöll guidance för allting egentligen. Och säger då att de ska hämta igen det här så man når sina mål under andra halvåret. Men det är ju så att säga, det hade varit skönare om de hade liksom varit helt i linje redan första kvartalet. Så då blir det 6% ner på den. Jag är lite överraskad också av AstraZeneca som nu stiger 5% här. Den var uppe till och med 6-7 ett tag. Var på all time high här på morgonen faktiskt. Slår ju förväntningarna, men jag trodde nog att den här uppgången vi har haft sen senaste månaden skulle liksom förta lite den här rapportglädjen. Men det gjorde det uppenbarligen inte. Sen kan man kanske notera att vi har att börja kanske komma in i ett sentiment på marknaden där ocykliska... Ja, AstraZeneca och sådana, ska vi säga, lite mer tryggare investeringar börjar liksom föredras framför tech och sånt. Det kan också bero. Annars så är det ju, ja, vi har inte nämnt här, New Wave är ner 11. Det känns ju fullt rimligt med tanke på rapporten och sådär. Och bland vinnarna har vi ju, ja, vi har ju en del av de här lite mindre. Adnode upp kraftigt och Pricer till och med 18%, så det är dagens vinnare.
Väldigt tidigt i morse hade vi också med oss Pandox som är ner 5%.
Ökade vinsten men nådde inte upp till förväntningarna, och sen så har den ju gått riktigt starkt in i rapport här, så ja, det, då blir det så.
Och om, jag vet inte om vi nämnde bank nu här på morgonen också, Swedbank ja. Upp
2% på Swedbank, trots att räntenettot är lite lägre än väntat, men den tappade 5 igår, så det är lite återhämtning. Däremot kan man väl notera att Handelsbankens inte gör någon rekyl uppåt, utan den fortsätter ner lite grann, inte så mycket, men 0,5%. Så där finns det fortsatt säljtryck. SEB är uppe 1% knappt.
Och vi ska ju fortsätta prata om morgonen, men vi ska också göra fler intervjuer. Noterar att specialfettbolaget AK stiger nästan 5%. Bolaget lyfter resultatet med 32%. Kommer in på knappt 1,3 miljarder. Det var klart över förväntan. Volymerna i kvartalet kom in på 556 000 ton. Det är en ökning med 3% jämfört med första kvartalet för ett år sedan. Rörelseresultat per kilo steg från Vi återkommer till rörelseresultat per kilo och jag säger välkommen till Johan Westman, vd för AAK. För jag vill börja i en annan del och det är ju er aktie som föll tidigare i veckan när konfektyrtillverkaren Cloetta stoppade tonvis med chokladgodis. Det efter misstankar om att godiset innehåller förorenad palmolja. Min fråga till dig är det ni som har levererat den förorenade palmoljan?
Ja, först och främst, vi kommenterar aldrig våra kunder i något sammanhang, varken kring produkter eller deras försäljning eller liknande. Så vad det gäller Cloetta så får de frågorna besvaras av Cloetta.
Mm. Om jag frågar så här, finns det en risk för föroreningar hos er? Jag vet ju att ni ändå identifierade dålig olja här tidigare i år.
Ja, vi lämnade information. Här finns att läsa på vår hemsida också. Om en kvalitetsbrist som vi upptäckte själva tidigare i år. Och det var en isolerad händelse kring en leverans. Så det var material som vi också kunde konkludera var material från ett fartyg. Och det var alltså på ett isolerat förvaringsutrymme på ett fartyg där det skedde en kvalitetsbrist eller där vårt material då blev påverkat. Och det här har vi hanterat och skött och informerat berörda kunde myndigheter på professionellt sätt. Och det var också det som vi gick ut med och förtydligade. Mm.
Men finns det en oro för att det här kan påverka försäljningen framöver?
Som jag nämnde tidigare, det är först och främst ett isolerad händelse. Det var kring transport. Det var så inte i våra egna processer. Det här har ingenting med att göra med vilket material det var, vilken råvara det var, utan det är någonting som kan ske. Och det skedde under transport, det vill säga inte hos oss utan hos en tredje part. Och när det sånt händer så har vi väldigt tydliga kvalitetsrutiner. Vi går till botten, gör rotorsaksanalyser, jobbar med i det här fallet transportören för att förstå vad som hände. Och sen alltid försöka se till hur kan vi undvika det här framåt, hur kan vi förbättra rutiner, processer så att det här inte ska ske. Det är klart att det är olyckligt, men det här var en isolerad händelse. Och vår produktion har fortlöpt under tiden.
Mm, jag skulle bara fråga det. Har det här gett någon finansiell påverkan på AAK i kvartalet?
Nej, det har en marginell effekt. Vi gör ständigt bedömningar om vår finansiella situation och man gör också övervägningar om man behöver sätta reserver för om det så är kvalitetsbrister eller om det är någonting annat. Och så har vi även gjort i det här fallet en icke-materiell avsättning.
Om vi då fortsätter i kvartalet, det ser ju väldigt starkt ut. Rörelseresultat per kilo 2,26 kronor. Ni har ju haft ett mål om att dubbla rörelseresultatet. Är ni framme? Är ni i mål nu?
I mål är vi nog aldrig. Det är väldigt positivt. Det är ett starkt resultat. Jag är oerhört nöjd, stolt över att vår strategi nu vill leverera på den. Vi har en kombination av det vi pratade om tidigare. Optimeringsprogram där vi förbättrar vår verksamhet, optimerar brett genom AK. Nu har vi också organisk volymtillväxt och kombinationen av att vi optimerar våra portföljer, våra processer och får volymtillväxt gör att vi också får en fin operationell hävstång. Och sammantaget leder det då till ett all time high, både resultat och marginal mätt i rörelseresultat per kilo. Så oerhört stark leverans, men väldigt kul att säga att det är vi som organisation som levererar på vår strategi och på vår långsiktiga aspiration.
Ja, men för ni har ju haft lite problem med volymerna ett tag. Nu så verkar ju de problemen finnas i backspegeln. Är det så man ska se det att det är ert förändringsarbete som nu börjar ge effekt?
Ja, man ska definitivt se det lite grann över tid. Att när vi bedriver optimeringsprogram så vi stängde till exempel en fabrik inom bageriverksamheten. Vi har gått igenom fabrik efter fabrik och tittat på portföljer av produkter, kunder som vi levererar till. Det är klart att i ett sånt arbete så säger man ibland också nej till volymer. Så att det inte, man blir inte orolig över att man har lite lägre volymtillväxt. Men självklart över längre tid så vill vi växa med marknaden. Vi vill växa starkare än marknaden. Och då kan vi inte ha en horisontell utveckling eller reduktion för länge. Så att vi hade en stark period där vi levererade rörelseresultat, ökningar genom marginalförbättringar men med lägre volymer. Det som är positiva nu har volymerna vänt tillbaka och vi fortsätter att fokusera på det vi är duktiga på. Att leverera ingredienser, högt värdeinnehåll, funktionalitet och också kostnadseffektivitet för våra kunder. Och där ligger fokuset framåt och man ser också i de siffror vi levereras är, så är det inom food ingredients och chocolate and confection det växer, och det är också våran kärnverksamhet kring vegetabiliska oljor och fetter, ingredienser för livsmedel och så.
Just det, och just chokladdelen så att säga, är ju starkast tillväxt här, och då har vi ju det här rusande kakaopriset, och ni har ju ett substitut till det. Det måste vara gynnsamt för er att kakaopriset rusar som det rusar.
Ja, först ska vi sätta det i lite längre perspektiv. Våra alternativ till kakaosmör är det framförallt som vi levererar. Det ger inte bara en kostnadseffektiv lösning för våra kunder, det ger också funktionalitet, det ger bättre smak, det kan ge bättre livslängd, hållbarhet på hyllan, bättre struktur i produkten. Så att det är en väldigt fin produkt. Den har varit kostnadseffektiv mot kakaosmör även vid tidigare nivåer på kakaosmör. Det är klart att i den här situationen så skapar det extra dynamik. Och det vi kan säga det är att det finns ett ökat intresse från kunder globalt, där man kanske tidigare inte har använt alternativ till kakaosmör, att nu titta på det och säga okej, nu kanske vi är beredda att omformulera vår produkt och använda alternativ till kakaosmör. Vi har dock en stor portfölj som tidigare som ni vet, men det här gör ju att det på toppen av det blir en starkt intresse. Och det är klart att det är någonting som strukturellt sett också kan fortsätta framåt. Och i sådana fall så är det ju positivt för våran del av branschen.
Ja, och intag eller resultat per kilo är ju kraftigt upp där. Samtidigt, den här tekniska fetter har ju det däremot väldigt tufft. Är det liksom dags att fasa ut det där och liksom bli renodlade mot mat?
Nej, tvärtom så ser vi stora möjligheter i det här området, och här får vi också sätta hela verksamheten i perspektiv. Vi värdeförädlar olja och fetter in till ingredienser. I det så jobbar vi med att fraktionera, dela upp de här komponenterna i olika delar. Då får man också sidoströmmar som vi måste hantera på ett bra sätt. Så att knoppa av det där är svårt, för att ibland är det här råmaterial som vi då inte kan sälja in i lösningar för mat, men det kan användas för tekniska produkter. Så det gäller att optimera hela portföljen. Men här ser vi också en stark efterfrågan, en möjlighet att ersätta fossila komponenter i icke-mat, alltså tekniska lösningar, såsom ljus eller för kosmetik, alltså hudvårdsprodukter. Där finns vi redan idag, men vi har sett att här finns det möjlighet att växa. Så att vi satsar på det här området. Däremot så har vi haft en ogynnsam mix nu, men långsiktigt så ser jag att det finns en god potential för att växa nya ben att stå på inom det här området totalt sett.
Stort tack.
Och ser du också lite mer historiskt perspektiv, så är vår lönsamhet lika hög eller högre än vad det var för ett antal år sedan. Vi hade en rejäl spike här för ett år, två år tillbaka.
Stort tack Johan Westman, dels för att du var med, men också för det förtydligandet här i slutet. Ja, det här är en aktie som går bra idag, men som har haft det lite tufft på börsen. Följer på Cloetta, nu vill man inte svara på om det är de som har levererat den här råvaran?
Nej, det vill de inte göra, men det finns ju inget i siffrorna som tyder på att de skulle liksom ha haft några problem under första kvartalet, för de är ju alldeles fantastiska, och aktien är ju upp 4% här, och den här svagheten vi har haft är ju så att säga borta nu, så det är faktiskt all time high just i detta nu på AK, och det är ju en det har att göra med att man lyckas, alltså volymtillväxt är ju bra att ha, men det är inte så många procent de växer liksom volymerna, utan det handlar om att försöka öka vinsten per kilo. Där har man ju haft en jättebra resa sista året egentligen, verkligen.
Vi kanske ska nämna, kan man säga att Nestlé är i samma sektor, det är inte på Stockholmsbörsen, men de tappar ju baserat på att de missade ju försäljningen på sin Q1.
Ja, men nu sa Johan här att han inte nämner några kunder, men det skulle kunna vara en potentiell kund då förstås till AK.
Och då så ska vi ju byta sektor igen.
Ja, vi går vidare från ett ingrediensbolag till ett annat kan man väl säga, för det är ju det som hjälmteknikbolaget MIPS brukar kalla sig själva. Bolaget rapporterar ett lägre resultat och en organisk omsättningsminskning på 6% under det första kvartalet. Och nu har vi med oss Max Strandvitt på tråden. God morgon.
God morgon.
Jag tänker vi börjar i siffrorna här idag. Negativ organisk tillväxt, försämrade marginaler jämfört med kvartalet motsvarande kvartalåret innan. Vad beror det på?
Ja, först och främst så tror jag att man ska sätta kvartalet i ett perspektiv. Det är ju vårt minsta kvartal under året, och Vi skriver i rapporten att vi ser faktiskt en ganska bra start eller en stabil start på året. Vad menar vi med det? Jo, det är ju att vi växte i alla områden utom snö. De som följer MIPS vet att kvartal 1 och kvartal 2 är ju väldigt tunga på snö. Förra året så var ju 45% av vår försäljning på just snö. Och där såg vi en omsättningsökning på 60% i föregående år. Det talet möter vi ju givetvis nu och där såg vi en minskning och det påverkade ju givetvis hela bolaget. Tittar man framåt under kvartal 2 så har vi lite motsatta förhållandet. Vi minskade 40% under andra kvartalet förra året. Så vi möter ju ett lite eller mindre jämförelsetal. Så tittar man på utvecklingen på snö som sådant så är jag inte speciellt orolig. Det som vi är glada med det är ju att det har ju varit en ganska tuff marknad, tuff situation. Och nu så ser vi tillväxt inom alla andra områden. Cykel som har varit väldigt utmanande är för andra kvartalet i rad tillväxt. Motorcykel där vi inte trodde vi skulle komma tillbaka till tillväxt för den andra kvartalet. Så visar vi tillväxt redan under första kvartalet. Så att vi är ganska nöjda trots att vi såg minskad försäljning. Och det är ju framförallt på grund av utvecklingen i de andra områdena.
Ja, jag tänker på cykel som är er underkategori som är den största. Hur utvecklar sig den underkategorin?
Ja, men det utvecklar sig bra. Vi ser en dubbelsiffrig tillväxt i kvartalet. Vi har ju sagt att vi tror att cykel ska återhämta sig och det ser vi också att den gör. Vi ligger ju lite före branschen. Vi var ju också lite före när det gäller att minska. Så att vi såg ju redan sedan kvartal 4 tillväxt. Tittar du på de stora drakarna som Shimano och Giant så visar de ju fortfarande minus 20%. Och vi har ju sett att våran utveckling i cykel är ju dels att våra kunder har börjat köpa av oss igen istället för att äta av sina lager. Men också att vi har ju gjort otroligt mycket nya hjälmar och när vi börjar rulla ut dem på marknaden så får det givetvis en bra effekt. Det är också viktigt att kvartal 1 och även kvartal 2 är ju inte våra stora cykelkvartal. Det är ju framförallt under kvartal 3 och kvartal 4. Men givetvis så ser vi en positiv effekt av att cykelbranschen börjar komma tillbaks. Vi har sagt att vi ser det här som ett återhämtningsår och det verkar det verkligen att vara.
Ja, förra kvartalet när du var med så pratade du ju lite om att orderingången ökade men du specificerade inte riktigt med hur mycket. Nu när vi får siffrorna här så känns det som att det inte kan ha varit så mycket eftersom försäljningen backar.
Nej, och det är ju lite konstigt, men det är ju alltid så när man jobbar med fabrikstillverkning och sånt att du kan ju alltid ha skiften mellan kvartal och sånt. Vi ser en fortsatt positiv orderingång. Tar man förra kvartalet så var det ju framförallt snöorder i februari som påverkade kvartalet. Men vi ser en fortsatt positiv ordermomentum. Vi ser en dubbelsiffrig tillväxt i order framåt så att absolut kan det bli fasningseffekter men jag ser ingen större påverkan på det.
Balansen här mellan ska vi säga, underliggande efterfrågan och vad ni står och lagernivåerna på de olika punkterna i försörjningskedjan. Hur är vi liksom, är vi i balans där eller är du i balans där eller hur är det nu?
Ja, men det är vi. Tittar vi på det som vi kallar konsumentled eller framförallt butiksled så är vi tillbaka till i stort sett en normal situation. Det finns ju alltid någon som ser att det är lite högre på enstaka modeller men generellt ska jag säga att lagren är mycket mer balanserade. Tittar man på våra kunder varumärken så är det ju inte så att de har perfekt lager över hela linjen. Men däremot ett mycket mer balanserat lager och det ser ju vi också när det gäller framförallt cykel där vi har sett utmaningen så börjar de beställa på mycket fler modeller. De börjar beställa också av de modellerna som framförallt är volymmodeller och det är det som driver tillväxten och det här kommer ju bli en ännu större effekt framåt av det. Så absolut så är en lagersituation mycket mer normaliserad än vad vi sett tidigare.
Ja, finns det några nya områden som kan addera tillväxt och hur ser det ut på konkurrenssituationen eller vad är det som driver tillväxten?
Konkurrenssituationen har inte hänt jättemycket. Vi har ju trott hela tiden att vi ska bli mycket mer utmanade än vad vi har blivit. Vi har inte sett någonting egentligen under de senaste åren som får oss att förändra våran syn. Man ska också veta att vi har ett ganska långt försprång. Vi började prata om rotation. Vi har hållit på med det i 25 år. Det är inte ett helt enkelt område. Tittar vi på nya områden så vill vi hela tiden försöka skydda så många som möjligt. Vi lanserar en hjälm med Husqvarna, vilket vi tycker är jätteroligt. Det är ju lite mer för skogsbruk och den typen av industri. Om du frågar mig för 3-4 år sedan, trodde jag att MIP skulle vara där, så skulle jag absolut inte tro det. Så det är alltid roligt att hitta nya områden. Sen kommer inte det vara den stora delen för oss. Men alltid kunna roligt att kunna göra skillnad, och framförallt för de som är på jobbet.
Ja, det låter bra. Tack så mycket Max för att du var med oss i programmet.
Och vi går, innan vi analyserar MIPS så går vi direkt på nästa intervju. Det är affärssystembolaget Fortnox som redovisar en fortsatt hög tillväxt. Omsättning under första kvartalet uppgick till 467 miljoner, en tillväxt på då 26% från förra året. Och det säger nu välkommen till en av morgonens sista gäster, Tommy Eklund. Välkommen till sändning. Aktien pressas idag. Jag förstår att du inte vill kommentera det. Men jag tänkte om du kan kommentera de här överbelastningsattackerna som har varit mot er i närtid. Hur har det påverkat er finansiellt, och förändrar ni rutinerna på något sätt?
Finansiellt tror jag inte det har påverkat alls egentligen. Vi hade en lite större och en lite mindre, en överbelastningsattack som vi hanterade relativt bra. Så det var lite stökigt en förmiddag, men sen så hanterade vi det bra. Så att, det är klart att det var lite störning, men jag tycker vi hanterade det strukturerat och bra.
Om vi går då till det här kvartalet, Q1, en lägre ekonomisk aktivitet bakom er dämpade tillväxt, även om ni uppvisar fortsatt tillväxt. Hur börjar det bli tufft för er?
Som vi skriver då, så är det väl ungefär samma som det varit innan, skulle jag säga. Så att precis som vi har rapporterat i nu 2-3 kvartal i rad, så har vi en påverkan på våra intäkter. Alltså den finansiella aktiviteten i samhället är något lägre, och det påverkar framförallt våra transaktionella intäkter. Och det kan man se, och även lite på abonnemang då, eftersom abonnemang har att göra med hur mycket man använder produkten också i form av användare. Men annars så är det ungefär, påverkan är ungefär som den varit innan. Så stabilt lägre kan man säga. Men jag tycker vi hanterar det bra. Det är ändå 26% tillväxt och över 40% EBIT i ett kvartal som är rätt tungt lågkonjunkturmässigt i Sverige. Så även om det är lite motvind i marknaden, så får man ändå säga att jag tycker vi gör det bra.
Och 20 000 nya kunder här i kvartalet. Hur mycket kundtapp har ni?
Ja, det har vi inte gått ut med, så det där är ju nettokundtillväxten, och återigen får vi säga det är ju det bästa vi någonsin har haft i historien, och det är ju rätt starkt får man ju säga ändå då, även att vi har som sagt lite färre startade bolag och också mer konkurser än vad vi normalt har, och att då lyckas leverera den bästa kundtillväxten någonsin känns skönt för framtiden.
Och i genomsnittlig intäkt då per abonnemangskund och månad ökar ju då med 8 kronor till 276. Hur då? Är det framförallt prisökningar, eller är det att ni kan ta ut högre priser av de nya kunderna?
Nej, det skulle jag säga, det är en väldigt, väldigt liten del prisjusteringar, utan den stora delen är ökad användning. Och det tycker jag vi ser, att mer och mer kundvärde levererar plattformen, och det är det som genererar den större delen av den här ARPC:n. Så ARPC är ju snarare ett mått på hur mycket våra kunder använder våran plattform. Så det känns också stabilt att den fortsätter att växa i samma takt som den har gjort ett tag nu. Så skönt, det tycker jag är ett kvitto på att vi gör riktigt bra saker, att våra kunder använder det vi gör.
Men de här prisökningarna, då, ser du att det finns en smärtgräns, framförallt när vi har en lägre ekonomisk aktivitet som du beskriver?
Återigen, vi har gjort väldigt små prisjusteringar egentligen, och våra produkter är väldigt billiga. Vi rapporterar 268 kronor nu, och det är ju alltså medel per företag, och det är klart att det är en rätt liten summa när du bedriver företag, 268 kronor i månaden. Så jag skulle säga att nej, det påverkar inte jättemycket egentligen.
Till sist vill jag fråga även dig, vi har ett EU-val som i antågande. Vad tycker du om EU, och har du några funderingar på vad som borde göras eller som du hoppas på i Bryssel för att säkra konkurrenskraften hos europeiska bolag jämfört med då USA och Kina?
Ah, jag tror det finns bättre personer att kommentera det. Jag driver Fortnox och gör det bra.
Ja, det gör du. Stort tack Tommy Eklund för att du gästade den här morgonen. Tommy Eklund, positiv brukar han vara, samtidigt som marknaden uppskattar ju inte att tillväxten ändå är på en lite lägre nivå nu än, eller i nivå med förra kvartalet i alla fall.
Ja, ja visst, men det är lite så där alltså 26% omsättningstillväxt och 40% vinstökningstillväxt är ju fantastiskt, men återigen det är ju det här värderingen som spökar då, för det är ju en, ja, vad blir det, en 60 P/60 eller något sånt där, och det är vissa dagar så vill man inte ha såna aktier, och det här var en av de här dagarna. Jag ser även på Inditrade som är också ett sånt här, ja, fantastiskt, eller ja, inte lika hög tillväxt men ändå väldigt god tillväxt många gånger, men nu är den också ner 7-8% på att lite svaghet här då, så ja, det är liksom, det är en aktie som svänger ganska mycket, och idag svänger den 10% ner.
Ja, och vi ska faktiskt kolla till hur det ser ut på börsen i stort och vilka svängningar som aktierna tar sig. Vi bollar över till Sofie nu.
Det surnar till lite på Stockholmsbörsen som backar ungefär 0,5%. Och tittar vi på storbolagslistan däremot så ser vi att AstraZeneca stiger 5,5% på sin rapport. Så kom in över förväntan. Sektorkollegan Sobi stiger även de upp 4%. De hade ju ett starkt kvartal där de rapporterade över förväntan. Går vi vidare så Swedbank stiger 1,5% på sin rapport. Som var i linje med förväntningarna, men räntenettot var lägre än väntat. Och i botten av storbolagslistan hittar vi Telia som backar rejält på sin rapport och är ner 7,5%. Deras resultat kom däremot i linje med förväntningarna. Och Essity stiger svagt på sin rapport. Hygienkoncernen rapporterade högre resultat och marginalen väntat. Och Stora Enso hade ju ett resultatras, men det var lindrigare än väntat och aktien backar bara 0,5%. Desto mer backar Indutrade som är ner 9% lite drygt. De hade ju sjunkande vinst och sämre lönsamhet. Och New Wave, de minskade omsättningen och resultatet det föll, och aktien är ner tvåsiffrigt och tappar närmare 13%. Tvåsiffrigt fall ser vi även för OX2 som är ner omkring 18%. Där var det ett ordentligt vinstras efter att man inte hade ingen projektförsäljning som slutfördes under perioden som rapporten sträckte sig över. Och sjunkande resultat för handelsbolaget Bufab, där den organiska tillväxten tappade 10% och Bufab backar närmare 9%. Stillfront backade desto mer och ner 14,5%. Spelutvecklaren kom in under förväntan i sin rapport. Och negativ organisk tillväxt för Humana där resultatet tyngdes ner, men aktien den stiger och är på 7,5%. Stiger gör även Gränges där resultatet var bättre än väntat. Och desto mer rörelse uppåt ser vi för Lilla Prices som drar iväg rejält på sin rapport där omsättning och resultat ökade. Och den aktien är upp nästan 20%. Men i kort, Stockholmsbörsen är lite småsur och backar ungefär 0,5%.
Tack för det, Sofie. Ja, det är lite rött där ute, måste man säga.
Ja, det mesta är rött faktiskt bland det som har kommit idag. Och det är en dag med stora rörelser också. Det brukar vi alltid ha. Men här finns ett antal då, tvåsiffriga nedgångsbolag och ett par som har stigit tvåsiffrigt också.
Ja, ett bolag som vi faktiskt inte har haft med här idag är ju Indutrade som faller rejält.
Orderingångsminskning på 3%, och det är väl kanske organiskt, och det kan man kanske förstå, men rörelsemarginalen går ner där från 15-13%, och det har varit lite varierat mellan bolagen i den här rapportperioden, men många har faktiskt lyckats öka rörelsemarginalen trots tuffa försäljningssiffror så att säga, men det gör inte Inditrade, och en hög värdering så gör att den tappar 10% här.
Och om vi tittar på det som går lite bättre, AstraZeneca, Sobi stiger båda två. Där överträffade man ju förväntningarna, men båda läkemedelsbolagen behåller ju helårsguidningen. Vad tänker du om de rapporterna?
Ja, båda bolagen är ju, det är få bolag som ger guidning, men de här gör ju det, Sobi och dem. Och de brukar liksom vilja överträffa det där, så man vill inte höja förrän man är absolut säker. Jag vill minnas att förra året så höjde AstraZeneca i 9-månadersrapporten och helårsutsikterna. Det är bra tillväxt. Det var 19% försäljningstillväxt i AstraZeneca och 20 i i Sobi. Så det är två väldigt välskötta bolag som verkligen går bra här, och jag tror bägge är på all time high just i detta nu.
Mm. Vi har ju pratat om Telia tidigare under morgonen. De var ju med ganska tidigt i morse. Ner kraftigt på nya vd:ns första rapport.
Ja, det var nog inte så roligt kanske. Sen är inte han ansvarig för första kvartalets siffror så mycket, utan han presenterar dem ju mest. Men likväl så 8% är mycket för att vara en stabilt bolag, och jämfört med Tele2 som steg väl 7% så är det 15% skillnad där på liksom en rapportperiod, och det är väldigt mycket. Det som är svagheten i Telia är att allt är lite i underkant så att säga. Det är på rörelseresultat, kassaflöde, även omsättning egentligen. Och så lägger man till då att den har faktiskt stigit ett antal procent här sista dagarna, så blir men lite ganska mycket, och det är klart att det gäller ju att liksom andra halvåret blir så bra som Hofbauer pratade om här i vår intervju med honom. Annars så börjar man ju också fundera på om den här utdelningen på 2 kronor kommer komma i år. Mm.
Noterar också Swedbank som stiger nu 2%, följer ju kraftigt igår. Det var ju en Jens Henriksson som kändes ganska komfortabel. Samtidigt så är det ju vissa viktiga mått som man inte lever upp till förväntningarna.
Nej, räntenettot är ner lite, men där finns kanske lite engångsfaktorer. Annars så är det ju kreditförlusterna är jättelåga och sådär. Så, hade de kommit igår istället så kanske aktien hade varit ner ett par procent. Nu är den upp ett par procent eftersom de tappade 5% igår på Handelsbankens rapport framför allt. Så kan jag säga. Men det är fortsatt väldigt god lönsamhet. Men nu börjar man ju fundera på vad... Än så länge har vi ju ganska höga räntor, men så kommer ju Riksbankens besked här om bara ett par veckor. Och sänker de räntan så blir det ytterligare räntenettopress för bankerna.
Vi får prata mer bolag alldeles strax, men Madde, vi har ju faktiskt en vd-intervju kvar denna sändning.
Det har vi. Vi ska gå över till morgonens sista rapportintervju här. Det är nämligen teknikkoncernen Sdiptech som redovisar en organisk tillväxt på 10% och en justerad EBITDA-marginal på 18,8%. Vi har nu med oss vd Bengt Leidström. God morgon.
God morgon, god morgon.
Ja, hur skulle du summera det gångna kvartalet?
Vi är ju naturligtvis väldigt nöjda med att kunna visa en god organisk tillväxt i den här miljön vi har, både på försäljning och vinst. Mycket då baserat på att vår affärsidé är ju att förvärva och utveckla bolag som verkar inom nischer som inte är alltför påverkade av den allmänna konjunkturen. Och det tycker jag vi kan se här nu. Och dessutom så adderar vi då förvärv, om än i lite lägre takt än kanske tidigare år. Men allt som allt då en 24% tillväxt på både omsättning och resultat. Så det är väldigt tillfredsställande. Mm.
Och ni skriver ju även att ni letar efter nya förvärv. Hur stort är förvärvsutrymmet?
Ja, om du med utrymmet menar antingen då vår pipeline, alltså potentiella förvärv, så är ju den alltid väldigt god. Och vi för ju diskussioner långt i förväg innan vi till slut förvärvar dem, eftersom det här är ju bolag som egentligen inte har tänkt att sälja just nu. Så att de bolag vi köper nu kontaktade vi för ett par, tre år sedan. Så vi har en väldigt god tillflöde av bolag som är intressanta. Och vi kommer ju att förvärva vidare under det här året, men som vi har kommunicerat, ligga lite i underkant kanske av det officiella mål vi har på förvärv.
Och jag var nog lite mer inne på hur mycket pengar ni har att förvärva för.
Ja, precis. Jo då, nej, och där har vi, det är den andra dimensionen naturligtvis. Och där har vi ju gott om tillgängliga medel, både egna pengar i kassan och tillgängliga kreditlimit här. Så att vi kan uppfylla de mål vi har satt framför oss utan problem med det vi har att tillgå.
Ja, jag undrar då lite vad det är för typ av bolag ni letar efter. Dels bolagsstorleken och kanske också mer sektorspecifikt.
Ja, men vi letar efter bolag som på ett eller annat sätt har produkter och tjänster som leder oss till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Och mycket av det byggs in i infrastruktur. Så att det är bolag som levererar en liten pryl eller en liten tjänst som är väldigt viktig till bolag som våra kunder då, som är verksamma inom infrastruktur. Och det är ju den idén vi har då, att de typerna av bolag har väldigt starka underliggande drivkrafter framåt. Inom vatten och vattenrening, el och energi, transport, logistik, effektivisering av klimatsystem i byggnader och så vidare. Så att det är det vi tittar på. Vi har höga krav naturligtvis på vinstmarginaler och på den kvalitet de har i sin verksamhet överhuvudtaget.
Ja, det blir spännande att följa det framöver. Tack Bengt för att du var med oss.
Ja.
Yes, Diptech var det alltså. Fin organisk tillväxt.
Ja, en rörelsevinst på drygt, rörelsevinstökning på drygt 20%. Så det är bra att hålla sina rörelsemarginaler. Vi pratade om Indutrade som är ett, också ett förvärvande bolag. Så tappar de lite marginal här. Men Diptech håller uppe dem väl och det belönas på börsen upp 5% ungefär.
Mm. Det är det som sagt. Det är... Många bolag som inte belönas idag, men som sagt några som också belönas.
Ja, nu har man ju varit med här. Det var ju tre dagar den här veckan, åtstånd fredag. Och sen så var det ett par dagar förra veckan då vi satt, hade rapportperioder. Jag skulle säga att det här är den dagen med störst rörelse faktiskt. Mm. Nu är det ju så ohyggligt mycket bolag också. Men det är tvåsiffrigt både på den gröna tabellen och den röda tabellen på min skärm här. Så får vi se. Och sen Telia ner 8% är ju lite av en märkeshändelse. Jag tror att där nere är det nog det de kommer highlighta av rapporterna, tror jag.
Men ska vi också ändå lyfta, för det är ju några bolag som vi har pratat om och med under morgonen som ju också faller kraftigt. Vi har New Wave ner 13%, OX2 är ner nästan 20%, ja. Där kan det vara slaget mellan kvartalen, och Stillfront ner 14%.
Ja, tar vi OX2 så gör de en förlust det här kvartalet efter att ha gjort en vinst. 20% är mycket på en kvartalsrapport på OX2, men ja, det är klart, så kan det bli. New Wave är då näst sämst här, 13% ner nu. Där var ju ett rejält resultatfall, det var en 40% och minskad omsättning. Både i detaljledet och profilledet. Lite påskeffekt, men likväl så är det ju en missräkning, tror jag, både för... Framförallt för aktiemarknaden, det märker man kanske även för bolaget. Då får vi se. Stillfront kom ju också in med resultat som är lägre än väntat här. Och att de liksom hade en positiv tillväxt organiskt hjälpte inte aktien, utan den tappade 12%.
Mm. Så Stora Enso har vi också pratat med under dagen.
Ja, de har jag faktiskt inte koll på. De är inte högst upp på listan här, men jag tycker att det var...
Och de... flaggade ju lite för ett svagare andra kvartal, men höjde marginalen rejält i detta kvartal. Så kan man väl sammanfatta det.
Så kan man sammanfatta det. Och den har rört sig ganska mycket här. Nu är den nere på dagslägsta, så nu är den liksom ner lite. Men den var ju upp här 150 kronor i början. Så det rör sig mycket. Jag vet inte om vd har sagt någonting här någonstans till någon. Men jag tyckte ändå att det var ett fall framåt, och det kan vara att liksom botten, lite som Boliden här, att det var liksom bottenkvartalet och sen ska det gå åt rätt håll, men inte andra kvartalet, och det är kanske det som folk blir lite oroade för, att man säger fortfarande att man ska öka vinsten. Nu ligger man ju 33% under förra årets vinst, men så ska man liksom ta igen det där, men man lär ju inte göra det Q2 med tanke på att de bäsade det kvartalet så mycket.
Mm. Och otroligt mycket som har hänt denna morgon. Ja. Finns det ytterligare bolag som dels rusar på sina rapporter som vi söker till sändningar längre fram. Sen har vi också bolag som inte ens har släppt rapport än. Alfa Laval till exempel handlas just nu som Börsen är stor. Där får ni en intervju klockan 12:15 och mer rapportfokus också såklart i Börskoll som startar klockan 14:00. Ulf Pettersson, stort tack för att du har varit med oss denna morgon.
Tack, tack.
Imorgon drar vi igång igen. Samma tid, samma kanal, 7:10. Hoppas ni är med oss då.
Mm. Ha en härlig dag.
Tack.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.